Välkomna tillbaka till SLEF-podden och till vår serie berättelser från utlandet. Mitt namn är Anna Dahlbacka och jag är mediesekreterare i SLEF, alltså Svenska Lutherska Evangelieföreningen, vi som gör den här podden. Den här serien berättelser från utlandet, så där får vi höra om, ja, som namnet säger, berättelser från utlandet. Det är personliga berättelser som har anknytning till SLEFs arbete i utlandet. Och ni som har följt den här serien så vet att vi för det mesta har uppehållit oss i Kenya. Vi har gjort ett nedslag i Estland. Det var ett undantag hittills i serien. Och idag så ska vi igen ta oss till ett nytt land. Och det är Etiopien. Och nu här i studion så har jag med mig före detta och nuvarande SLEF-missionärer från eller i Etiopien. Välkomna.
Tack.
Kan ni presentera er?
Jag heter Heidi Orori och jag är hemma från Oravai-skogarna. Jag är gift med Evans från Kenya och vi har 4 barn i åldern 1-11. Jag åkte första gången ut som missionär till Kenya 2006 då jag var 21 år. Där jobbade jag fram till 2010. Efter det gifte jag mig med Evans och vi bodde några år i Finland innan vi tillsammans åkte ut som missionär till Etiopien 2016. För nästan 6 år. Nu är vi tillbaka i Kenya för en kortare insats på ett par år.
Ja, och jag heter Helena Sandberg. Jag har vuxit upp som missionärsbarn i Kenya. Jag är utbildad klasslärare och har därmed studerat pedagogik. Jag har jobbat som lärare i vanlig skola i Finland och för missionärsbarn i Kenya. Jag har också jobbat som missionär i Kenya med fokus för undervisning av barn i församling och skola. Jag har jobbat med religionsundervisning och samarbete kyrka och skola i Finland. Så har jag jobbat med humanitärt arbete för kyrkans utlandshjälp, främst i östra Afrika. Och sedan februari 2021 är jag SLEFs missionär i Etiopien.
Ni har alltså en gedigen erfarenhet från Afrika och från olika länder i Afrika. Men nu ska vi alltså uppehålla oss i Etiopien och inte tala så mycket om Kenya. Ja, det blir nog kanske lite Kenya också faktiskt. Men vi ska försöka att koncentrera oss på Etiopien. Och du nämnde Heidi att SLEF inledde sitt arbete i Etiopien 2016. Så Etiopien är ett ganska nytt land för SLEF, men ändå så är det ett gammalt missionsland. Jag tänkte fråga dig, Heidi, att hur kom det sig att SLEF inledde arbete i Etiopien?
Ja, så där kan jag gå till på många sätt. I vårt fall så var det kanske att vi, även så jag hade ett inre kall att bli missionärer, också tillsammans. Jag hade varit missionär tidigare ensam. Men vi längtade också efter att få fara ut tillsammans. Mm. Och vi frågade SLEF om det fanns någon sån möjlighet. I och med att Evans kom från Kenya så var det inte så där att vi skickade er tillbaka till Kenya. Utan man hade siktet på några andra länder. Så var det... hade faktiskt flera år innan vi hade frågat det här så hade det kommit en förfrågan från EDMBV om SLEF skulle kunna hjälpa till med undervisningen på ett teologiskt seminarium i Asella i Etiopien. Mm. Men då hade de ingen sån möjlighet utan de hade liksom lagt ärende åt sidan. Men ja, kanske de till och med rent har glömt bort den här frågan och så. Så många år efteråt då så skulle vi ha ett möte med missionsledningen. Och så kom det här upp.
Och så det fanns redan den här frågan.
Det fanns det här, ja. Det här kallet. Och Evans är präst och teolog. Så det skulle ha passat honom att undervisa där. Och också det här andra uppgifter som skulle passa åt mig. Så det togs upp på nytt det här ärendet och så visade det sig att det var vårt kall. Mm.
Precis.
På den vägen så började SLEF.
Mm. Och du nämnde här alltså om ELMBV och vi har talat om ELMBV tidigare i den här poddserien. Mm. Alltså, numera heter det Evangelisk Luthersk Mission. Tidigare kallades de Bibeltrogna Vänner BV. Och det är samma organisation som tog oss till Kenya en gång i världen. Mm. Så tog också SLEF till Etiopien sen. Mm. Heidi, egentligen både Heidi och Helena, ni har bakgrund som missionärer i Kenya och du Helena också som missionärsbarn. Och sen din man, Evans, är från Kenya själv. Men ni hamnar ändå i Etiopien. Och jag skulle vilja fråga er att varför är ni missionärer? Och har ni upplevt någon kallelse?
Ja, som sagt så har ju mission alltid varit nära mig i hela mitt liv. Mm. Och det var ganska naturligt att, eller självklart att åka ut som missionär till Kenya. Då när jag först blev färdig med min utbildning i Finland. Men ja, egentligen var det så att det var nästan mera naturligt att säga ja än att säga nej. Att varför skulle jag inte åka?
Mm.
Men nu är det ändå så att jag har inte alltid jobbat med mission, utan jag har gjort många olika andra saker också här emellan.
Mm.
Och i synnerhet då åren när jag jobbade med humanitärt arbete och utvecklingsarbete i östra Afrika, så var det jättegivande. Jag lärde mig jättemycket, men det var ju en bit som fattades, och det var den här andliga biten. Mm. Så allt oftare så kretsade mina tankar då kring att jag skulle vilja ta alla mina lärdomar, det som jag har lärt mig från olika delar av världen, från olika organisationer och sammanhang, mm, och anpassa det till kristet arbete, att sprida evangeliet till framförallt barn. Så då var det när mitt dåvarande kontrakt för kyrkans utlandshjälp närmade sig sitt slut, så funderade jag på vad som skulle vara mitt nästa steg i livet. Och då var det så att Heidi hade skrivit en artikel i Salamo, Selampa, deras Slevs missionsblad. Och hon skrev bland annat att missionspraktikanter eller volontärer var mycket välkomna till Etiopien. Och jag läste det där en gång och tänkte kanske inte så mycket på det. Men sen just den här tidningen, den dök upp på flera ställen, på olika hyllor och bord. Och jag bläddrade i den. Och flera gånger så föll mina ögon på det där att Heidi säger att volontärer är välkomna till Etiopien. Så tänkte jag, men kanske det är det som jag ska göra nu då till näst. Så jag tog kontakt med Slevs missionsledare. Och det ordnade sig snabbt och jag åkte som volontär till Etiopien. Direkt från Uganda i mitten av januari 2020. Och meningen var då att jag skulle ha varit där som volontär i 4-5 månader hela vårterminen. Men så kom ju covid, och eftersom ingen visste vad som skulle hända med världen, om flyg fortfarande skulle kunna gå, om allt skulle kunna arbeta, och dessutom hade jag fallit ut ur det FBAs sociala system, så bestämde jag mig för att nu åker jag till Finland. Och efter den här första tiden i Etiopien så då kände jag faktiskt ingen speciell kallelse just dit. Men då följande höst när jag var i Finland och jobbade som lärare i en vanlig skola där i Helsingfors, så var det flera bibelord i dagens lösen som kom och talade till mig. Och de innehöll uppmaningar om att resa ut och arbeta i Guds rike. Att det kom under hösten flera olika bibelverser. Och som jag uppfattade då så var det att jag skulle åka till ett annat land, det är ett nytt land, för att det mest naturliga skulle ha varit att jag skulle åka till Kenya, för jag kunde språken till en del och kulturen och så vidare. Men jag upplevde då att Gud ville att jag skulle åka till ett annat land, och då blev det Etiopien. Så mitt under coronan i februari 2021 så då reser jag till Etiopien som släktmissionär.
Fint. Hej.
Ja, Helena hade här med från barndomen. Jag kan väl säga att mitt kall kom också från barndomen. När jag föddes hade jag redan min morbror och hans familj i Kenya som missionärer. Och den här kontakten till dem så bidrog då till att jag redan som liten flicka sa att jag ska bli missionär när jag blir stor.
Mm.
Det var kanske, jag vet inte om man kan kalla det här ett inre kall eller någonting annat. Det var ju kanske mer sån där naiv som barn säger. Men när jag blev större och förståndigare så insåg jag nog att jag kan inte bli missionär. För jag vill inte bli lärare, och jag vill inte bli läkare och inte sjukskötare. Så jag trodde då att man skulle vara det för att vara missionär. Men ett starkt kall fick jag igen när jag var i 16-årsåldern. Då jag satt och läste min bibel. Så satt jag i en fåtölj och så läste jag Apostlagärningarna. Kapitel 26, vers 16 framåt. Jag satt där bekvämt och så läste jag: men stig upp och stå på dina fötter. Stå på fötterna. Och jag blev så paff av den här befallningen att jag nästan steg upp där jag satt. Men jag liksom tog mitt förnuft i fånga och tvingade mig att sitta kvar. Och så läste jag vidare: ty jag har visat mig för dig, för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig. Efter det här så började jag be att Gud skulle visa mig var och när och hur och till vem han ville sända mig.
För jag visste då inte att ska jag föra, är jag som missionär till finländare eller ska jag ut till ett annat land? För det här bibelstället hade inte, tyckte jag sa inte denna tydligt.
Nå, jag var rädd och inte alls frimodig så jag behövde tydliga skyltar. Så en dag så fick jag en fråga från SLEF om jag ville åka ut som missionär till Kenya. Och jag visste genast vad svaret, att det här liksom, den här frågan var svaret på mina böner. Trots att jag då var skräckslagen.
För att jag ska måste till Kenya nu!
Men så i januari följande år då så åkte jag ut.
Ja, men, tack för de berättelserna. Det här, bland länderna i Afrika som ligger då söder om Sahara så sticker Etiopien ut som väldigt annorlunda. Och det här, jag har ett minne som kommer då jag själv en gång satt på Jaya Center i Nairobi. Jag tror att det var du, Helena, som var med. Och det här, och vi såg en grupp människor som satt vid ett annat bord vid ett café. Vi satt vid ett café och så pekade ut dem där och sa att de kommer från Etiopien. Jag visste inte då, men de var mycket ljusare i hyn. De hade helt annorlunda kläder. Man var som såg på dem att de var väldigt annorlunda. De stack ut som så väldigt på något vis. Kan ni beskriva vad som är annorlunda om ni jämför med Kenya?
Ja, det var intressant, Anna, att du sa att jag hade pekat ut något etiopier. För det där måste jag ha varit för på den tiden när jag inte överhuvudtaget hade tänkt på Etiopien, desto mer att jag någonsin skulle dit och arbeta eller jobba eller så. Men vad som är annorlunda mellan Etiopien och Kenya, jag skulle säga nästan allt. Att språket till exempel, man kommer ingenstans nästan med enbart engelska i Etiopien. Men i Kenya så kommer man ganska långt med engelska. Skrivtecknen är ju annorlunda i Etiopien. Man, för vissa språk, bland annat amhariska som är det officiella språket, så har man egna skrivtecken som inte är samma som de latinska tecknen. Man skriver svenska och finska och engelska med till exempel. Kläderna är annorlunda. Människornas utseende är annorlunda. Sen ser man ju nog att ju längre söderut man kommer i Etiopien, närmare gränsen mot Kenya, så då börjar människorna likna lite mer och naturen också likna lite mer. Maten är annorlunda. Musiken är annorlunda, tonskalan är annorlunda, tideräkningen är annorlunda, de har en egen kalender med egna antal månader och när de börjar sitt år. Högtiderna är på andra ställen, den religiösa omgivningen är också annorlunda. I Etiopien till exempel så är det väldigt grovt taget så är 50% ortodoxa, 30% muslimer och 20% övriga inklusive protestanter. Och sen naturen är också annorlunda, mycket mer höga berg. Och så en sak att vilken sida på vägen man kör. I Etiopien kör man på högra sidan av vägen och i Kenya på vänstra.
Just det.
Så det var nu några saker som jag tänkte på som är annorlunda.
Jag tänker då att jag brukar tycka att i Etiopien är man är lite längre norrut, lite närmare Finland. Så det här, de är lite mer, vad heter det nu? Tillbakadragna. Lite närmare Finland jämfört med Kenya. Och det här som på landsbygden i Kenya så ska man hälsa på alla man möter, vare sig man känner dem eller inte. Men i Etiopien så kan man gå förbi människor utan att nödvändigtvis hälsa på dem. Och det är helt naturligt.
Ja.
Så det är också en skillnad.
Kulturskillnaden där, ja. No, men finns det å andra sidan likheter då mellan Kenya och Etiopien?
Nu finns det ju. Till exempel så Evans sa någon gång här ganska nyligen att i Etiopien så äter man ofta som från samma tallrik som man äter det här maten då, injeran. Från samma tallrik alla tillsammans. Man sitter där runt och äter tillsammans. Och så där var det förr då han var liten. Men jag tror att Kenya liksom skyndar sig framåt och etiopierna har kanske mer av den här kulturen kvar. Så att kanske om man skulle jämföra de här länderna förut så skulle det kanske vara ännu mer likheter. Men att kenianerna har formats mer kanske av just det här
engelsmännen, som de här kolonialisterna. Etiopien har ju inte varit kolonialiserat. Så de har på så vis...
Ni har inte det samma inflytande från Storbritannien.
Ja, och så är ju de nog så väldigt gästvänliga. Både kenianer och etiopier. Det ter sig på olika sätt kanske, men ändå att gäster anses viktiga.
Jag tänkte på det här med tider. Att en sak är ju det här att man är inte så lika fixerad vid exakta tidpunkten när ett möte ska börja eller en kurs eller så. Att det är nog likadant både i Kenya och Etiopien. Och så det här med tidsangivelserna. Att man börjar räkna tiden, alltså under dagen, från klockan 6 på morgonen. Så klockan 7 på morgonen så är det klockan 1 och klockan 8 är det klockan 2. Så det är på samma sätt som man gör i Bibeln, att tredje timmen är klockan 9 på morgonen. Och det sättet att ange tiden så använder man både i Etiopien och i Kenya.
Just det, så kan man kanske också prata om det här med att vara work-oriented och vad heter det här andra då? Att vi västerlänningar så är väldigt fokuserade på att vara effektiva och jobba. Men i Etiopien så en relation är långt mer värd än arbetsuppgifter och till och med pengar ibland. Att det viktigaste är att man har en bra relation. Sen det andra är inte alls lika viktigt.
Nej, relationsorienterade istället för uppgiftsorienterade.
Och det gäller både Kenya och Etiopien.
Var ni förberedda på vad ni skulle möta i Etiopien då? Och är det någonting som ni önskar att ni hade vetat som inte ni visste? Jag hade ju den där 2-månadersperioden där som volontär.
Ja.
Så jag tänker att det var lite en mjuklandning på ett sätt. Ja. Jag visste ju lite om vad jag skulle ge mig in i. Men en sak som jag verkligen inte hade förstått, och jag tror nog att folk hade försökt säga det till mig, men det hade ändå inte gått in, det där med hur lite engelska de faktiskt kan där.
Ja.
Att också sådana som har studerat i högskola och fått en examen som i princip borde ha gjort på engelska. Till och med de har svårt att uttrycka sig på engelska, att läsa och skriva och tala.
Ja.
Och det där var nog en stor chock för mig.
Ja.
Ja. Och ja, jag tror att folk hade försökt säga det åt mig, men jag hade ändå inte riktigt fattat det.
Nej. Ibland är det ju så att man förstår inte förrän man upplever det själv. Jag tror jag skulle säga att vi hade ju lite sådär insikter från Kenya och ett grannland, så kan vi inte vara så långt ifrån, så vi tänkte väl ganska långt att det måste vara ungefär som Kenya. Så då vi hade inte med oss så mycket saker. Vi tänkte att vi köper det här i Etiopien. Men så kommer vi dit och vi märker att det finns ju inte. Och så jämför vi med de här språkskolekamrater från Amerika. Så de hade ju tagit med sig allt, tallrikar och bestick och kokkärl och allt möjligt, köksmaskiner från Amerika. Och vi hade ingenting alls. Kanske jag hade en osthyvel, jag minns inte. Men en chock att det finns ju inget att köpa här. Någonting finns ju, men den här kvaliteten var kanske inte alltid det man sökt.
Och så är det dyrt.
Ja.
Ja. Mycket dyrare än i Finland, många saker.
Så det hade varit klokt att ta med lite mer grejer för hemmet och hushållet.
Var det lätt eller svårt att komma i kontakt med Etiopien? Och har ni upplevt samhörighet eller har ni känt er främmande för den? Eller hur skulle ni vilja berätta om det här?
Jag skulle vilja lyfta fram det här med språket ännu. Att det var, och det är nog fortfarande, men inte i riktigt lika hög grad, ett hinder för att komma i kontakt med etiopier. Framförallt äldre människor och kvinnor. Och det är nog någonting som jag tyckte att var, i synnerhet i början, var ganska jobbigt. Att man inte kunde komma i kontakt med folk just för att man inte kan kommunicera med dem.
Jag tänkte att för oss så blev det ganska naturligt att vi kom i kontakt med människor. Vi var ju så beroende av det. Vi måste få kontakt med etiopierna. Så småningom så fick vi ju både liksom många etiopier som vi kom nära. Men jag märkte ännu där på det här sista året vi var där, så var det svårt att få kontakt med, som Helena sa, kvinnor i kyrkan.
För de kände inte oss så bra så de visste att vi pratade amhariska. Och då kunde de inte engelska så de vågade inte komma fram till oss. Men sen någon gång så tror jag att jag fick någon möjlighet att hälsa i kyrkan. Och kanske på den vägen som märkte, oj, Heidi pratar amhariska. Så då kom det en del äldre kvinnor och hälsa och liksom väldigt hjärtliga och vänliga. Men att jag tror den här, deras rädsla att vi kan inte kommunicera så gör att de också håller sig tillbaka. Just det. Men nu kände vi ju alltid att vi var annorlunda och inte var man riktigt in i det här. Som man kanske skulle önska.
Det har kommit fram nu här flera gånger om språket och hur viktigt det här språket är i Etiopien. Eller förstås, det är ju alltid viktigt. Men ur den synvinkeln att man klarar sig faktiskt inte alls något bra på engelska där.
Mm.
Vill ni berätta om hur ni lärde er det här språket?
Vi gick de sex första månaderna i språkskolan där vi bodde i Addis Abeba. Och det var nog riktigt, riktigt bra. Då fick vi också lära oss om kulturen och sådär. Vi kom till Etiopien, det var onsdag, vill jag minnas, den dag då vi kom till Etiopien. Och så fick vi snart reda på att språkskolan skulle börja en ny termin eller en ny intagning följande måndag. Då måste vi hoppa på det tåget så vi inte missar en massa tid.
Det var rivstart.
Det var en rivstart då. Då hade vi just landat och inte hade vi hittat någon permanent plats att bo och vi visste inte vem som skulle sköta barnen.
Ja, och jag har studerat amhariska i totalt 5 månader och enligt samma metod och i samma språkskola där Heidi och Evans också gick. Och det är en metod som heter GPA, Growing Participant Approach. Och det bygger på att man ska lära sig språket som ett barn. Under hela processen så utsätts man för massor av tal på det här främmande språket. Mm. Och läraren bandar in ord och berättelser som man ska lyssna på jättemånga gånger. Och först ska man enbart lyssna och sen ord och uttryck som man har hört registreras någonstans i hjärnan. Och småningom så börjar man producera eget tal själv. Mm. Och efter att man har hört ett ord eller ett uttryck många gånger så då kanske man själv använder det en gång och sen kan man använda det en gång till. Och sen kan man använda det i något helt annat sammanhang och byta ut ord och strukturer och sånt här. Och då är det liksom etablerat i det uttrycket. Man får egentligen inte skriva ner någonting i början. Men den här regeln, den bröt jag nog mot ganska snabbt.
Ja.
Men då är det att jag skrev orden med latinska bokstäver, de som jag använder i svenskan.
Ja.
Och på basen av hur jag då uppfattade ordet när jag hörde det.
Mm.
Men sen började vi också småningom lära oss fideller, som de här amhariska skrivtecknen kallas. Och då började jag faktiskt så fort som möjligt jobba med att skriva på amhariska. Och det var jättebra för att då kunde man uppfatta, eller jag kunde uppfatta mycket bättre hur ett ord egentligen skulle låta. Vilka olika ljud som faktiskt finns i det där ordet, då när man skrev ner det med deras egna tecken.
Ja, för då finns det ju ljud i det språket som inte vi kan skriva med våra bokstäver.
Exakt. Exakt. Enligt den här metoden så kommer grammatik in enligt behov. Och för mig var det lite för ostrukturerat faktiskt.
Mm.
Så jag insåg att jag lärde mig bäst och mest när jag själv tog ledningen för den här grammatikdelen. Jag ställde en massa frågor och så skrev jag olika uttryck på förhand och så gick vi igenom det med min lärare. Och sen så lärde jag mig mer på det viset.
Mm.
Och det var faktiskt möjligt för då när jag kom till Etiopien så var det mitt i corona och det var ganska få elever i språkskolan. Mm. Så till största delen så har jag haft privatundervisning med en lärare helt för mig själv som ju var jättelyxigt. Så att det kunde gå fram exakt i den takt som jag ville och jag kunde ställa mina frågor och sådär.
Jag måste nog säga också att det är lite som i bilskolan. Så man lär sig en del med bilskoleläraren men sen på andra skede, eller mellanskede, det är då man lär sig köra. Och ja, min amhariska utvecklades ju nog jättemycket efter språkskolan då jag måste liksom prata med människor.
Mm, och speciellt, man måste använda det. Mm.
Speciellt hon som hjälpte till i vårt hem. Så hon var jätteduktig på att förstå vad jag försökte säga. Och så gjorde hon så då att hon sa det åt mig. Då hon märkte att jag liksom sökte orden och sökte böjningen och hur jag skulle formulera det så sa hon det åt mig. Och så fick jag repetera och så skrattade hon, nej. Och så sa hon på nytt och så fick jag liksom öva med henne. Hon var jätteduktig.
Super.
Sån här outbildad lärare men jättebra att lära sig mig. Just.
Jag ska även gå till att fråga lite om era arbetsuppgifter i Etiopien. Heidi, ni hade små barn när ni kom till Etiopien och det här, jag antar att du rörde dig rätt så mycket hemma. Om jag förstått det rätt. Men du fick också en egen arbetsuppgift sen småningom. Och flickorna började i lokalt dagis sen. Kan du berätta lite om ditt arbete, om din vardag?
Jag tror min vardag såg olika ut från år till år. Det var inte så att jag hade en uppgift. Evans till exempel, han hade sin uppgift på det här teologiska seminariet som ju var orsaken till att vi blev kallade. Men min uppgift var mer sådär splittrad. En sak som följde med från början var att jag undervisar internat. Det finns ett sådant internat där på kyrkans område i Esella. Och det här internatet är då för kring 20. Ibland mindre och ibland mer än 20 barn som kyrkan stöder från olika delar av landet, inte bara från Asella. Och då har de stött de här barnen med studien eller liksom skolgången och också de har då fått mat och kläder och sånt från det här projektet som har internatet. Så jag brukar vara med de här flickorna då främst efter skolan. Så hade jag lite engelska undervisning för dem. På slutet fick jag också med pojkarna i det, vilket var roligt. Så det var en sån här uppgift som hängde med liksom från början och som det var prat om redan från början. Men sen hade jag kanske det roligaste som jag fick göra så var det tillsammans med en annan etiopisk ungdom. Så hade vi en barnkör. Som vi övade med en gång i veckan och det tyckte jag nog det var jätteroligt. Det var som mest tror jag vi hade 60 barn i den här kören.
Just det.
På slutet så fick jag också en del uppgifter inom den här kören var också under ett projekt som heter Compassion som inte är under kyrkan men som är ett sådant internationellt projekt som stöder församlingar över olika församlingar, det behöver inte vara lutherska församlingar utan kristna församlingar, evangeliska församlingar. Och de hade samarbete också med vår kyrka där i Etiopien. Och, så de hade det här barnkören var som ett eftermiddagsklubb för de här barnen. Då. Senare kom det också med en handarbetsgrupp som dylikt projekt inom det här Compassion. Och då fick jag vara med och ibland virkade vi och ibland sydde vi, broderade. Det är väl nog främst det här uppgifterna jag hade. Sedan när våra flickor började i skolan så hade de en egen lärare. Men vissa lektioner så fick jag ta på mig där på slutet. Så jag hade musik och engelska i svenska skolan.
Just. Och Helena, du jobbar med utbildning till kristen fostran som det har formulerats någon gång någonstans. Vad betyder det? Kan du berätta om ditt jobb?
Ja, utbildning till kristen fostran. Det betyder alltså att det är inte jag själv som ska undervisa barn eller ungdomar eller någon. Utan jag ska finnas ett steg högre upp i systemet. Så hittills har den största biten utgjorts av kortkurser. Kurser på 1-3 dagar för församlingsanställda, projektanställda, förtroendevalda och frivilliga. I första hand söndagsskollärare och ungdomsledare i olika delar av kyrkan. Och jag har också undervisat om kristen fostran för teologistuderande på de lutherska seminarierna på Asella och i Soddo. Och det som jag har undervisat om är ett bibliskt perspektiv på förstås barn- och ungdomsarbete. Varför vi överhuvudtaget ska satsa på barn och unga. Och varför vi ska undervisa dem, varför det är viktigt. Men också vilken pedagogik, aktiverande metoder, hur man gör en lektionsplanering, hur man sätter upp mål för en lektion, hur man gör utvärdering efteråt och tillämpning av texter och så här. Så att det är
också en del barnskydd, hur man kan gå tillväga om de som jobbar i kyrkan märker att här är en barn eller unga som far illa på något vis och det är någonting som har hänt och hur kan de då hjälpa och stödja de barnen från ett kristet kyrkligt perspektiv.
Mm.
Och en annan bit som antagligen kommer att bli större under inkommande verksamhetsår, så det är lanseringen av ett söndagsskolmaterial för den lutherska kyrkan i Etiopien. Det här är ett material som har utarbetats av i första hand släktsmissionärer i Kenya för den lutherska kyrkan där. Men nu ska det översättas och börja användas också i Etiopien. Och det här tycker jag är jätteroligt och inspirerande.
Mm.
Och en av fördelarna med det här materialet är att det följer kyrkoåret. Och att det har en förenklad gudstjänstliturgi för användning i söndagsskolan. Och de här två sakerna, kyrkoåret och liturgin, det är någonting som inte alls är etablerat inom den lutherska kyrkan här i Etiopien. Men det är någonting som jag tycker är mycket berikande och som jag gärna vill hjälpa till med att stärka här.
Mm.
Men det är faktiskt inte bara jag som vill det, utan kyrkans ledare har faktiskt uttryckt en stor glädje över i synnerhet liturgin. För i Etiopiens lutherska kyrka så är det inte ens alla präster som förstår den lutherska liturgin, och den används faktiskt i väldigt få församlingar. Så därför ser kyrkans ledare också det här som en möjlighet att återintroducera liturgin i kyrkan via barnen och söndagsskolan.
Just det.
Det finns jättemånga glädjeämnen i arbete, och framförallt så är det deltagarna som är väldigt glada över den undervisning som de får. De är jätteivriga att komma på kurs och att lära sig, och de deltar i alla aktiviteter trots att de inte är vana vid så interaktivt lärande och de metoder som jag introducerar många nya metoder också.
Ja.
Och jag brukar säga åt dem att det här är liksom två olika saker på en kurs. Det är innehållet och så är det metoderna, och både och att de ska lära sig av innehållet och använda det. Men om inte det själva innehållet är just tillämpbart på deras situation, så kan de ta metoderna och sätta sitt eget innehåll i det.
Just det.
Och sen också att tillämpa metoderna.
Ja.
Så det är nog väldigt mycket glädjeämnen, men utmaningar också finns det. Och en utmaning är förstås språket. Jag måste fortfarande nog ha en tolk som översätter det jag säger. Men nu förstår jag en hel del av vad deltagarna säger. Och ifall tolken inte har uppfattat, ja. Så att jag förstår vad de säger. Det behöver inte översättas tillbaka åt mig, allting vad de säger.
Mm.
Och ifall tolken inte alltid översätter rätt och uppfattar vad jag vill säga, så då kan jag säga det en gång till så att det blir rätt enligt så jag ville ha det.
Just.
Och att prata vardagliga saker på amhariska, det klarar jag numera av ganska bra. Men att prata i telefon, det är en utmaning. Mm. Och att komma överens om viktiga saker är svårt, speciellt via telefon. Och människorna här är inte så vana att läsa e-post, och därför går en del information förlorad om jag skickar dem enbart i skrift.
Ja.
Trots att många utbildade personer, de förstår engelska både i tal och skrift bättre än de kan prata själva. Men det är faktiskt en utmaning det här, hur jag ska kommunicera information åt dem så att vi faktiskt alla får del av samma information och uppfattar det på samma sätt.
Mm.
Nu är det faktiskt så att mycket av min kommunikation, det måste gå via kyrkans president, och han kan engelska jättebra. Men jag tycker att det är nu lite onödigt att jag ska behöva ta upp hans tid. Å andra sidan så är ju jag och mitt arbete en del av huvudkontoret och det teamet som är på huvudkontoret.
Mm.
Så att det ska gå via dem så är inte så fel. Men det är helt enligt deras struktur alltså. För mig, min egen del, så tycker jag ändå att det är lite besvärligt. Ja. Att presidenten som motsvarar biskop har mycket annat att göra, ska behöva engagera sig i detaljer om mitt resande och mitt kursande. Och jag tänker också att det skulle kunna vara mer hållbart med tanke på framtiden, ifall det på nationell nivå i kyrkan och också på synodnivå, alltså motsvarande stiftsnivå, skulle finnas personer som är formellt ansvariga för barnverksamheten till exempel och kristen fostran.
Mm.
För då skulle jag kunna kommunicera direkt med dem, och de skulle koordinera det på lokalplan.
Mm.
Sen faktiskt en intressant sak, att trots att jag har arbetat så länge i olika länder i Östafrika, så har jag först nu insett att det faktiskt är en kulturell sak. Att trots att man hela tiden umgås med människor och de är sociala och kommunicerar och pratar, men man delar ändå inte viktig information med varandra.
Och nu har jag hört en förklaring att den som har kunskap, information har också makt. Så nu när jag har insett det här så kanske det lite underlättar kommunikationen och minskar på min frustration. Men just det här med kommunikationen som har att göra med språket, men inte bara språket utan också om det är tal eller skrift och vilket språk man använder och vem man kommunicerar om vad med. Så det är en utmaning som jag jobbar med.
Och det är ju säkert någonting som är gemensamt för alla som jobbar över kulturgränser. Jag tycker jag känner igen mycket från Kenya. Min egen tid i Kenya, vad du berättade där. Och att kunskap är makt och man delar inte allting. Och sådär.
Men jag kan ju säga en sak som faktiskt var frustrerande, för att jag hade meddelat datum att jag skulle hålla till en kurs på ett ställe. Och sen ringde de och sa till mig att kommer du imorgon? Så sa jag nej, jag kommer inte imorgon för nu är jag någon annanstans. Och då var det att till någon hade jag gett fel datum. Det var mitt misstag. Men åt andra hade jag gett rätt datum. Och hade de kommunicerat sinsemellan så skulle de ju ha kommit underfund med att hoppsan, nu har vi olika datum. Nu måste vi kolla med Helena hur det egentligen är. Men det visar att de hade inte kommunicerat sinsemellan. Sen är ju en annan sak att de kanske tänkte okej, de kan inte ringa till mig och på något vis insinuera att jag skulle ha gjort något fel när jag hade gett fel datum. För det var också en kulturell sak att kan man nu då kritisera en missionär för att ha gett oss fel datum.
Ja, precis. Och dra skam över den där missionären som har gjort bort sig.
Precis.
Ja, just det. Nå, i november 2021 så evakuerades ni från Etiopien till Kenya på grund av inbördeskriget i Etiopien. Och det var en tydlig uppmaning från Finlands ambassad. Och det var alltså ett inbördeskrig som hade pågått redan ungefär ett år, tror jag. Men, och då fanns det tecken på att det här kriget höll på att närma sig huvudstaden, alltså Addis Abeba. Och så det blev nästan att fly hals över huvud. Skulle ni vilja berätta någonting om det här?
Jag kan börja. Jo, det var alltså ambassaden som sa att vi skulle evakueras. Och det var lite intressant för att först kom det meddelande att vi ska handla hem mat, en massa mat och vatten och batterier och allt möjligt så att vi skulle kunna vara beredda på att ligga lågt då ett tag. Och sen efter några dagar så kom det att nej, ni ska resa ut ur landet så snart som möjligt. Och sen var det följande dag så kom ni ska lämna landet omedelbart. Och då hade vi alla den där köttet i frysen och vatten och allt möjligt som vi hade där. Men den första frågan var ju att bestämma vart vi skulle resa när vi skulle lämna Etiopien. Så alternativen var Finland eller Kenya. Och för mig var det ganska klart att det skulle bli Kenya. För jag hade en arbetsuppgift som jag kunde utföra där. Och sen gällde det att skaffa biljetter och visum, ställa i ordning lägenheten så att den ska kunna klara sig utan tillsyn under obestämd tid framöver. Stänga vattenkranar och dra ur elsladdar och koppla bort gas från spisen och sånt. Och sen att packa kläder och arbetsutrustning för ett tag framöver. Och fundera på att
obestämd
tid, man visste inte. Och sen fundera att vilka dokument och saker måste jag ta med mig? Vilka, bara för att jag kan behöva dem, men också för att jag vill inte bli av med det här ifall att man inte skulle kunna komma tillbaka eller det blir något annat. Och sen var ju covid-pandemin i full gång, så det gällde fortfarande att få då negativa covid-test för att resa in i Kenya. Men så det här var nu en hel del för mig, men jag tänker ändå att jag var ju bara ändå en person, så det var ingenting i jämförelse med en hel familj. Så jag tänkte att jag försökte också i mån av möjlighet att göra vad jag kunde så att vi skulle kunna lämna tillsammans.
Ja, det var nog jättebra att ha Helena där som skötte det här som jag inte riktigt rummade i mitt huvud. För jag tänkte, vad ska vi packa ner åt barnen för kläder och vad har vi? Vi hade ju ett helt hushåll där då. Så Helena gjorde nog en stor del för att vi skulle överhuvudtaget komma oss ur landet. Det här med att vi skulle fara på obestämd tid och vart vi skulle fara. Det här var ju i november. Så jag hade ungefär drygt 2 månader kvar och så skulle vi få en babys.
Ja, du har gravid.
Så det var ju också att var ska babyn födas? Ska babyn födas i... Vi hade just hittat ett sjukhus i Addis Abeba som vi tänkte okej, det blir här. Men nu var det ju att nu får vi till... Nu ska vi lämna härifrån då. Då hade vi 2 skolflickor. Och de, vi hade ju också Edni med som var deras lärare. Så frågan var ju hur vi ska göra med barnens skola och med babyns födelse. Joel som då var ett år ännu, så han var inte så stort problem, han följde bara med.
Ja.
Men i och med att vi hade tänkt att vi siktar på att bli missionärer i Kenya, liksom så där på. Vi hade tänkt att vi skulle fara till Finland, vi skulle inte vara så länge i Etiopien längre, men så kände vi ändå att vi önskar göra en insats i Kenya innan vi avslutar vår missionärstid. Så vi hade siktat på Kenya. Från hösten 2022 hade vi då tänkt att vi skulle vara börja vår insats i Kenya. Men det här var bara diskussionsskede med missionsledningen ännu, så vi hade inte ens styrelsen visste om det här. Ingen visste om det här, så det var väldigt svårt att förklara varför vi får till Kenya. För det skulle ha varit så mycket enklare att fara till Finland. Barnet skulle födas där och flickorna skulle liksom naturligt komma in i skolan i Finland. Men så det var nog jättesvårt att förklara varför vi kommer dit och lämnar dit.
Och flickorna började då... Ja, när ni hade gjort något alternativ. Men att lämna dit för när du var...
Från december någon gång.
Ja.
Början av december så skulle jag inte ha fått flyga mera.
Nej, precis.
Så vi måste ju lämna dit. Mm. Och sen så var det jättesvårt att få pass åt babyn sen. Så det var ju först i slutet av... Var det slutet av mars eller... I mitten av april någon gång där som Dominic då fick sitt pass. Så länge så måste vi vara i Kenya som
tills det.
Så det här, många som då inte visste någonting om det här, våra planer om Kenya efteråt, så har nog säkert väldigt svårt att förstå hur får ni till Kenya. Och dessutom fick vi ju inte säga någonting. Det var ju hemligt. Och min styrelsen hade sagt något. Kyrkan i Kenya var inte ännu informerad. Men det var ju bra för oss att vi, då vi kom så fick vi fick hitta en bostad åt oss. Som vi bor i ännu idag. Och vi hittade också en del folk som hjälper oss i hemmet. Så på det viset så var det enklare att, och flickorna fick då börja i den här skolan. Så då var det enklare att komma in i det från hösten igen. Om man tänker att vi ska fara till Finland och de ska ha gått en termin där och vi ska ha behövt söka en bostad där och göra oss bekväma, så skulle det säkert ha varit jättesvårt att bryta upp igen och komma till Kenya. För våra det här äldre barnen, så de längtar nog väldigt mycket till Finland. Så det skulle ha varit, tror jag, mycket svårare att komma ut till Kenya på nytt. Men nu tog vi det liksom på samma, vi bara tog ett steg över gränsen. Vilket låter mycket enklare än vad det var.
Men det här betyder att det fick ett väldigt abrupt slut också här tidigt i år.
Ja.
Hur ser ni på det idag då?
Nu skulle man ju önska att det var annorlunda. Men inte kan vi göra så mycket åt det. Det var ju svårt att förklara för etiopierna också varför vi lämnade, för vi hade ju inte alls börjat förbereda dem att nu är vår period slut. Utan det var mera som att okej, om 3 dagar ska vi fara härifrån och vi kommer inte tillbaka för vårt period tar slut i sommaren. Så det, men följande sommar då så får vi egentligen på resan till Finland i maj, från Kenya till Finland, så mellanlandade vi i Etiopien och var där ett par veckor, tror jag det var. Så att vi skulle liksom få sådär säga farväl till människorna och platsen och ta en del av våra saker med. Så då får vi med hela familjen, och sen på sommaren en gång till så får jag och Evan, så lilla Dominic var ju med oss förstås, inte lämnade vi honom ensam. De andra barnen var hos mina föräldrar. Men då packade vi ihop våra saker och tömde så gott vi kunde då. Men det blev ganska abrupt.
Och den här evakueringen så ledde till att du, Helena, blev ensam släfmissionär i Kenya, eller inte Kenya, Etiopien. Och faktiskt också ensam missionär inom hela den här etiopiska lutherska kyrkan. Betydligt snabbare än planerat. Vad tyckte du riktigt om det? Och vad tycker du idag?
Ja, inte hade det varit lättint. Det måste jag erkänna. Men när jag kom tillbaka då efter evakueringen i början av 2022. Så det var då jag skulle börja komma igång på allvar med mitt eget arbete. Mm. Efter språkstudier och sånt.
Mm.
Och så skulle jag dessutom ta igen en del av det som jag skulle ha gjort under evakueringstiden.
Mm.
Och så måste jag ta hand om allt praktiskt och administrativt som gäller släpps. Och missionärernas varande i Etiopien. Och just eftersom det blev så abrupt uppbrott för missionärerna på Asella så var det ju helt förståeligt att det var en hel del där som jag måste nu se till att det rullade och hålla lite koll på det, hyror och betalningar av olika slag och sånt där.
Mm.
Men och ja, inklusive de 2 månaderna som volontär i början av 2020 så hade jag vid evakueringen till Kenya tillbringat endast 8 månader i Etiopien. Och jag hade visserligen erfarenhet från missionsarbete i Kenya och annat arbete i andra länder i regioner. Men som vi sagt tidigare är Etiopien annorlunda på många sätt.
Ja.
Och jag tror att på ett sätt kanske det var en nackdel också det där att jag har jobbat på andra ställen. För jag visste om en massa saker som man borde köta om och som borde fixas och det ena och det andra. Så jag tänkte liksom väldigt mycket på det, men det där och det där och det där och det där.
Ja, det blev,
en stor börda. Ja. För att skulle jag ha varit ny och inte förstått det som är ogjort så skulle jag inte ha lidit lika mycket av det som när jag visste om det. Men, och en sak var ju nog det där att jag kunde inte språket tillräckligt bra. Och jag kände inte människor tillräckligt bra och jag kände inte till kulturen. Så jag måste nog erkänna att jag misstressade många gånger och ifrågasatte min kallelse att det skulle vara så mycket lättare att jobba i Kenya. Att vad gör jag här egentligen?
Ja.
Men samtidigt så har jag nog hela tiden känt att i Etiopien, att där finns det större behov av mina kunskaper och erfarenheter. Och min kallelse är nog fortfarande dit, även om jag misstressade den där situationen.
Ja.
Sen under hösten så blev det allt mycket bättre. Och en orsak var nog det att jag hade fått förmånen att då studera språk 2 månader, nästan på heltid igen.
Mm.
Och under den här tiden så bestämde jag också att inte jag ska ha några arbetsresor utanför Addis Abeba.
Mm.
Och det betyder att jag då också hade möjlighet att börja bygga upp ett socialt sammanhang och nätverk i Addis.
Mm. Mm.
Både bland församlingsborna där och andra missionärer och på det område där jag bor. För att vi hyr bostad åt mig på norska missionärers område.
Just.
Och det är nog en jättebra sak.
Mm.
Så att det att jag hade möjlighet att vara då i Addis Ababa lite mer under hösten så gjorde att jag lärde mig språket bättre och kom in i sociala sammanhang.
Mm.
Sen brukar ju missionärerna ha så kallade fältenhetsmöten när man diskuterar om allt möjligt. Och som ersättning för det så har vi tillsammans med Släpps missionsledning regelbundna distansmöten.
Mm.
Så att de har tacksamt något med på att vara mitt bollplank och vara mera involverade alltså på detaljnivå i frågor arbetet i Etiopien än vad de skulle vara om det fanns ett kollegium där som man kunde dela och komma överens om och prata om. Och jag har också försökt att medvetet hitta system för att göra administrationen så smidig som möjligt. För att när det är en person så kan man ju inte, administrationen ska ju inte få ta största delen av en arbetstid. För då är det ingen idé att vara där.
Mm.
Och sen på det personliga planet så medverkar jag inför julen i en projektkör inom församlingen i Addis Ababa. Och det var nog jätteroligt att få sjunga i kör igen. Mm. Och så fick jag ännu ett nytt socialt sammanhang.
Mm.
Så måste säga, det går helt okej att vara ensam missionär nu. Men det kräver en hel del medvetenhet för att bygga upp strukturer och nätverk.
Mm.
Och nu saknar jag förstås att det finns inte någon som är i exakt samma position som mig.
Mm.
Jag hade lokala kollegiet och huvudkontoret och kollegorna inom kyrkan. Men jag är inte 100% i samma situation som dem. Att det finns vissa saker som man behöver fundera lite med folk utifrån innan man presenterar sina tankar för dem. Och sen känner jag umgås med en del andra missionärer. Men jag är inte heller 100% delaktiga i deras arbete och deras situation, för de jobbar, kommer från andra länder, jobbar för andra organisationer i andra kyrkor.
Mm. Om vi skulle sammanfatta, eller om ni skulle sammanfatta missionärslivet med tre ord, vilka tre ord skulle ni välja?
Svårt, intressant och välsignat.
Mm, jag har tänkt på att det kräver, vilka olika saker som krävs, eller som är bra att ha i alla fall.
Mm.
Flexibilitet, lyhördhet och kreativitet.
Mm.
Flexibilitet för det här att man måste vara beredd på att saker inte blir som man planerar och som man tänker.
Mm. Mm.
Det är bara så. Mm. Och det här med lyhördhet tänker jag att man måste vara medveten och lyssna in den här lokala kyrkan, de här lokala människorna och hans sån här kulturell sensitivitet för vad som funkar och hur man säger och hur man uttrycker sig.
Mm.
Sån lyhördhet och sen kreativitet för att hitta på nya lösningar.
Mm.
Som kanske inte är de där vanliga. Mm.
Precis. Mm. Ja, men bra. Med det här så ska jag tacka er för er medverkan. Det har varit roligt att höra om ett nytt fält i Etiopien. Och som sagt, på många sätt så är det annorlunda än Kenya som vi har talat om nu här i den här serien ganska länge. Tack också till lyssnarna för att ni har följt med oss. Och välkomna tillbaka nästa vecka då vi fortsätter och då vi faktiskt tillbaka i Kenya igen. Hej då!